Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Välkommen alla radiolyssnare. Nu följer Öviks industrihistoria och program nummer 2 om Hägglunds fartygskranar. I detta program som fokuserar på lokal tillverkning, Kina samt vad som hände efter att Hägglunds upphörde som koncern deltar jag själv, Erik Hägglund och Åke Pramstig. Vi introducerade oss själva i programdel 1. Dessutom deltar
Lars-Erik Lindholm. Jag började som konstruktör på kranavdelningen hos Gunnar Åström 1964. Jag hade tur att få nya uppgifter ungefär var tredje år. Första resan för mig gjordes till ett fartyg 1968. Sedan blev det utvecklingsavdelningen, test av kranar på varv med mera, hamnade på försäljningsavdelningen för resor runt om i världen. Och kontaktperson blev jag för olika länder där vi hade licenstillverkning av våra kranar. Även tekniskt säljstöd på hemmaorten. Sista stora projektet för mig, Hägglunds, blev starten av kranar i Kina som varade i 13 år.
Och jag heter Hans Westman, eller Hasse som jag kallas i dagligt tal. Har jobbat inom Hägglunds sedan 1961. Blev pensionär 2006. Men jobbade sen som konsult i några år. Började på militära sidan med provning av pansarbandvagnar. Kom sedan in på kransidan, först som provare i gamla labbet. Och sedan ansvarig för slutprovning av kranarna. Har därefter varit områdeschef för både montage och provning. Samt chef för hydrauliklabbet. 1995 började jag som kvalitetsingenjör fram till min pensionering.
Vi försöker fånga upp viktiga händelser, även egenupplevda. Alla med våra egna tolkningar och minnesbilder som grund. En del kanske inte 100% korrekta. Ni måste ha överseende med att vi och oss används lite här och där när vi refererar till Hägglunds eller MacGregor. Vi känner oss fortfarande som en del av företaget. Hägglunds fartygskranar började tidigt med att hitta partners nära varven i de stora varvsnationerna. Sverige och Europa var på 60- och 70-talet stora inom fartygsbyggande och dessa marknader kunde försörjas med tillverkning från Örnsköldsvik. I Asien var Japan den stora varvsnationen och det innebar allt för dyra fraktkostnader för att ta kranar från Örnsköldsvik. Därför inleddes ett licensavtal med JSV, Japan Steelworks, redan 1966. Det skrevs även licensavtal med Sovjetunionen för tillverkning av hydraulmotorer och kranar. Sovjetunionen var relativt slutet och enda möjligheten att nå marknaden var via lokal partner för tillverkning. Filosofin med lokal tillverkning med partners och inte bygga egna fabriker i alla varvsländer har följt kranarna genom alla år. Grundprincipen är att alla moduler och komponenter, kvalitetsdokument och ritningar levereras av Hägglunds. Kranarna ska vara identiskt lika oberoende av var de är tillverkade och med samma höga kvalitet. Därför var alltid egen personal behjälplig vid uppstart av nya tillverkningspartners. Hos stora partners blev egna kontor med egen personal ett måste. För att stötta produktionen, kvalitetsuppföljning samt länken till hemmakontoret i Övik beträffande olika frågor. Hemmavid bildades en separat licensavdelning för att koordinera det interna arbetet med konstruktionsunderlag, inköp och leverans av komponenter, utbildningsbehov hos partners och koordinera frågor av allehanda slag. Stor fördel och strategiskt viktigt med alla komponenter från Hägglunds var kravet på reservdelar och service runt hela världen. Till exempel fartyg tillverkades på varv i Japan för en fartygsbeställare eller redare i Tyskland och fartyget seglade mellan Europa och Singapore. Samma redare kunde också ha fartyg med kranar från Örnsköldsvik och givetvis krav på att reservdelarna var de samma. En annan viktig orsak till att leverera alla komponenter var givetvis att hålla greppet om tekniken och förhindra att partners startade egen tillverkning och blev konkurrenter. Filosofin med tillverkning nära kunden, varvet samt alla komponenter och ritningar kom från Hägglunds har varit mycket framgångsrikt och absolut nödvändigt för att vara marknadsledande. När varven flyttade från Sverige till Europa och senare till Asien blev dominerande. Idag är Kina och Korea de i särklass största varvsnationerna, samt även Japan. Innan vi tar musik här så ska jag lägga till också att Åke Pramstig, han kommer dessutom att introducera oss i tekniken för en fartygskran. Nu tänkte jag att vi skulle lyssna på Världen blir vår med Norrländers. Och därefter då så kommer Åke att introducera oss i fartygskranarnas underbara värld.
Det finns ingenting som hindrar oss nu. Vi trodde det fanns tusen skäl, men någonstans ändå så vill jag dig väl. För mig finns bara du. Du sa ingenting, men frågan är slut. Om jag vill stanna kvar, då får du till svar. För mig finns det ingen som du. Som kärleken kom, kan kärleken.
Välkomna till Kranteknik-hörnet. Här bjuder jag på en kort beskrivning av hur en fartygskran är uppbyggd. Jag heter Åke Bramstig. Framför mig har jag en bild på den Hägglundskran av typ 516, C516 heter den faktiskt, som står placerad på Sjögatan i Övik. Den är tillverkad 1965, men principiellt så är en modern fartygskran, eller däckskran som det också heter, eller skeppskran kan det också heta. Den är uppbyggd på samma enkla sätt som för 50 år sedan. Bilden underlättar för mig när jag ska beskriva fartygskranens grundfunktioner, och jag beklagar att vi inte har bildradio. Men jag hoppas ändå att några av lyssnarna kan se kranen framför sig. Och det vi ser, det är ett sockertoppsformat torn med förarhytt, och det kallar vi kranhus. En lång kranarm, jibben, och en lastkrok med svivel som hänger i en stålvajer eller lastlina. Högst upp i kranhuset finns tre linskivor, eller brytskivor som en del säger. Tre likadana skivor är monterade i änden på kranarmen. Kranhuset är fastbultat i ett stort kullager, vändkranslagret, som i sin tur är bultat i fundamentet. Och i det här fallet så är det fastgjutet i en rejäl betongklump. Det behövs varken motvikter eller stödben som på de flesta andra typer av kranar. Inom parentes så kan jag nämna att på ett fartyg så kan fundamentet vara 25 meter högt, räknat från lastrumsbotten till kran. Så kranförarna ska inte vara höjdrädda. Fundamentet är noga insvetsat i fartygsskrovet. Hela vår kran kan roteras varvet runt med hjälp av en vridmotor och kugghjul. På utsidan av kranhuset kan vi se ett par kraftiga dörrar som ser till att hålla tätt och stå emot de värsta stormvågor. Allt maskineri, det som får kranen att fungera, är inbyggt i kranhuset. Och det var det nya med Hägglundskranen som togs fram av Gösta Hägglund och Gunnar Åström 1960. Unikt för vår kran är hur stållinorna är dragna. Så nu gäller det att ni hänger med. En lina som har sin fasta ände infäst i hustoppen går via en av linskivorna i armtoppen och tillbaka över en linskiva i hustoppen och sen ner i kranhusets innandöme och till toppningsvinschens lintrumma. Toppning eller laffing, det är den rörelse som sänker eller höjer armen, toppar ut eller toppar in, och på så sätt flyttar kroken och lasten längre bort från eller närmare mot kranhuset. Att linan går två gånger mellan kranhus och armtopp gör att den kraft som håller armen uppe blir dubbelt så stor som kraften i själva linan. En andra vajer, lastlinan, som kroken hänger i, går upp till en av linskivorna i armtoppen. Den går vidare till en linskiva i hustoppen och sen tillbaka till armtoppen, över ännu en linskiva och en andra gång tillbaka till hustoppen och över en sista linskiva ner till trumman på lastvinschen. De som lyckas hänga med nu inser att lastlinan alltså går tre parter mellan hustopp och armtopp. Och talet tre, det kommer tillbaka i förhållandet mellan kranarmens längd och husets höjd, och det är en väsentlig del av konstruktionen. Det här sättet att dra lastlinan är vad som ger den egenskap som kallas horisontell lastväg, level laffing. Och det är ett system som patenterades redan 1912 av en engelsman. Finessen, det är att kroken kommer att flyttas i det närmaste horisontellt när armen toppas in eller ut. Och det gör det lättare för kranföraren att positionera lasten. Men det har också den positiva effekten att toppningsvinschen bara behöver dimensioneras för att lyfta kranarmen, inte både arm och last. Level laffing, det kan åstadkommas på andra, mycket mer komplexa sätt. Men det smarta sättet att dra lastlinan används än idag av alla tillverkare av lintoppade fartygskranar som ska kunna arbeta med samma lyftkapacitet över hela arbetsområdet. Om kranen har beteckningen 516, som i vårt fall, så kan den lyfta 5 ton, vare sig lasten befinner sig alldeles in till kranen eller 16 meter bort. Och även faktiskt om fartyget har upp till 5 graders slagsida. Om det inte låter så mycket, då kan jag lova att man behöver skor med bra gummisulor för att hålla sig kvar på ett halt fartygsdäck. Som avslutning, marknadens behov och ny teknik har resulterat i en helt enorm utveckling av lyftkapacitet, produktivitet, säkerhet och manöveregenskaper. Men moderna fartygskranar är i grunden ändå uppbyggda på samma vis som vår äldre kran. Nu får det vara nog med teknik. Varför inte lyssna på Tage Danielsson med kranversionen av Livet i finnskogarna innan mina kollegor Erik, Lars-Erik och Hasse tar oss långt, långt bort i kranvärlden.
Först så går det upp, så går det ner, så går det upp. Sen så går det ner, så går det ännu längre ner. Så går det upp, så går det ner, så går det upp. Sen går det så här, det är mittemellan ungefär. Sen så går det om, så det blir samma sak igen. Först så går det ner, så går det upp, så går det ner. Sen så är det dags för valsens lyriska parti. Sånt ska man ha med i en sån här melodi. Tänk på de milsvida skogarna, tänk på gamla mor och tänk på stugan där hon. Tänk på de lövade logarna och tänk på alla hagarna med betande kor. Blås din anda i spelets bälg, folket kallar dig Kalle, 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 din. Så går det upp, så går det ner, så går det upp. Sen så går det ner, så går det längre. Och halleluja, sen så går det upp, 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 upp. Sen gör man en extra liten grej, fallerej. Avestaforsens brus och bruset från varenda älv har du skrivit själv, fast du har inte skrivit själv. Så går det upp, så går det ner, så går det upp. Luften trycks ihop, så dras den ut och så är det slut.
Nu tar vi lite mera information om Kina. Allt sedan Kinas regering beslutade sig för att satsa på industrialisering av landet och fartygsbyggande har Kina varit en väldigt viktig marknad för Hägglunds. Och Kina är idag världens största fartygsbyggarnation. Idag är Lützo, som vår partner heter, den i särklass största tillverkaren av Hägglundskranar. Toppåret 2009 tillverkade Lützo mer än 600 kranar. Att jämföra med de 40 kranar per år som tillverkades i Övik 2004 innan fabriken lades ner. Lars-Erik Lindholm var med när det hela började och ger oss en beskrivning.
Ja, idén för oss Övik att starta tillverkning av Hägglundskranar i Kina började hösten 1985 och den stora marinmässan i Shanghai, som är en parallell med mässan i Hamburg vartannat år. Vi har redan en servicestation i Hongkong för montage, service av hemmatillverkade kranar till varven i Kina. De flesta till Shanghai. Redan 1966 levererade vi kranar till Kina. Samarbete har vi med flera kinesiska rederier och den mest aktiva var COSCO, China Ocean Shipping Corporation, med över 250 Hägglundskranar i flottan. COSCO var på den tiden störst i världen. Kontoret i Hongkong var då vår försäljningsorganisation och servicestation för Kina med Bosse Bäckström i spetsen. Vi fick 1985 den bästa servicemannen till vår hjälp som kranspecialist, tolk, allt-i-allo, Herman Horn. Kontoret i Hongkong har som hjälp även ett företag det första året som mellanhand för att komma in till myndigheter, drir, varv vid de första försäljningsobjekten och starten av att hitta tillverkare av kranar. Största myndigheten för tillverkning och sätta upp en servicestation i Kina var China State Shipbuilding Corporation, CSSC, i Beijing. Vi fick tidig kontakt med Lyseum Machine Works i Nanjing som redan tillverkade kranar och vinschar med mera åt vår konkurrent. Var Lyseum den bästa tillverkaren för oss? Vi reste runt i några flera verkstäder i samma region utefter Yangtzefloden upp till Wuhan. Jag hade då som hjälp 1986 av Tore Jonsson. Samtidigt fick Lyseum en beställning av oss utan något avtal att tillverka 16 stycken kranarmar till Yangnanvarvet i Shanghai för våra kranar till rederiet Schipperblock. Vi levererade även servicekranar till dessa båtar. Valet blev Lyseum som var intresserad av oss och hade en viss kunskap. Avtalet med Lyseum skrevs i början av 1987 där CSSC var med och styrde. Vår konkurrent försvann för Lyseum vid ungefär samma tidpunkt. Efter vårt avtal med Lyseum hade vi ett stort sällskap verkstadsarbetare hos oss under 1987 att lära sig vårt sätt att svetsa våra kranhus, armar och fundament. Vi byggde samtidigt som med Lyseum upp de närmaste 3-4 åren vårt kontaktnät till statliga myndigheter förutom i Beijing till de större varvstäderna för vår krantillverkning till marina företag såsom rederier och varv. Detta blev mycket bra och gav oss ett stort stöd senare vid våra affärer och för att utöka tillverkningen av kranar hos Lyseum. De största rederierna var Cosco och Schipperblock. Cosco hade sitt huvudkontor som myndighet i Beijing som styrde alla Coscos rederier i de stora städerna. Schipperblock är ett gammalt rederi ägt av Kina och Polen för leverans av varor mellan dessa länder.
Även idag är Cosco och Schipperblock viktiga kunder för oss. När Cosco hade 50-årsjubileum var första sidan i minneskriften prydd med Coscos första fartyg bestyckade med 5 stycken Hägglundskranar. Schipperblock köpte de första tyngdlyftskranarna med 320 tons lyftkapacitet från Hägglunds. Trots att vi var nya i det segmentet och inte hade några referenser. Men som sagt var långvariga relationer och de har alltid varit en mycket viktig och lojal kund.
De största varven fanns i Shanghai, Guangzhou, Tianjin, Dalian och Qingdao. Ett eget handelskontor för oss kom till även i Shanghai, styrt från kontor till Hongkong, för att komma närmare till de stora kunderna. Det första året för mig var också viktigt att lära känna hur man ska möta kineser i olika situationer. Normalt tar det 3-4 år att få ett ansikte i Kina. Vid möten för affärer var vi 2-3 stycken mot 10-15 stycken hos kunden och från början tog mötena flera dagar då kunden tog god tid på sig. Vi fick då möjlighet att se lite av sightseeing i området. Idag går det betydligt fortare. Efter 3-4 år hade vi fått igång tillverkning hos Lyseum med kranhus, fundament, armar och målning. Vår första kran som levererades 1990 var en order från Qingshang Shipyard Shanghai för Singapore-rederiet Nol på 2 GL-kranar på 36 ton. Redan under första tiden hos Lyseum hade vi eget folk där för att utbilda all personal med svetsning, montage och testning. Lars-Erik Mattiasson och Hasse Westman var våra stöttespelare. All utrustning som vinschar, pumpstation, kranhytt, el, slang med mera levereras från oss. Lyseum tillverkar bara skalet och målningen den första tiden. Tillverkningen hos Lyseum flöt på bra med deras stora personalstyrka på cirka 3000 personer där kostnaden per person var väldigt låg. Transporter de första åren av oss Öviksbor mellan Nanjing, gamla Kina huvudstad, och 3 mil bort till Lyseum på kvällstid i mörker var ganska spännande eftersom bilarna har bara mörkerbelysning utom när man möter bilar, då blir det helljus. Företag Lyseum har även i området förutom verkstäder och kontor en skola för mindre barn, biograf och en danslokal. Vi blev med några vänner inbjudna till den danslokalen en kväll till fin dansmusik. Nu tar vi lite musik och då går vi in till Kinas bästa jazzorkester från 1940-talet från Shanghai och Peace Hotel som heter Slow Boat to China. Ja, vårt kontaktnät utökades väldigt stort som gav oss större möjligheter att leveranserna från Lyså ökar hela tiden. Under början av 90-talet köpte vi även in Lu Cheming från Lyså som den stora dörröppnaren till varven och rederierna. Även några från Lyså kom till vårt kontor i Shanghai från mitten av 90-talet. Fler och fler eget folk från Övik behövdes varefter till Kina och speciellt hos Lyså. I slutet av 90-talet var det uppe i cirka 50 kranar årlig tillverkning. Lyså byggde upp nya verkstäder och utbildade personal under hela tiden. Vi byggde även upp en service- och montageorganisation via Shanghai Shipyard för våra kranar tillsammans med våra egna samarbetspartners. Parallellt hade vi även kontakter med 12-15 stycken andra svenska tillverkare av marina utrustningar och samarbetade till de stora marina mässorna i Shanghai via Exportrådet vartannat år. Jag nämnde tidigare att det tar 3-4 år att få ett ansikte i Kina. Det blev en stor miss för mig vid den första affären. Jag var för tuff. Tillbaka veckan efter och förklarade varför. Och blev då samtidigt mycket väl mottagen. Detta gjorde att jag ganska snart fick många goda vänner bland motståndarna. Även några privata och bland annat en höjdare från Shanghai Shipyard. Där vi från andra fick höra att heta bröderna Mr. Lin. Våra efternamn såg likadana ut på kinesiska. Vi bytte även frimärken. De här första 10 åren fick fort en bra för oss och Lyså. Våra kunder, varv och rederier i Kina och runt om i världen, uppskattade oss och vår tillverkning i Kina väldigt högt.
Kina fortsatte snabbt att växa och eget kontor byggdes upp hos vår partner Lyså. Kjell-Åke Rehn flyttade till Kina 2001 för att ta sig an detta. De två första åren bodde han på hotell och därefter egen lya när även frun flyttade över. Kjell-Åke hade ett gediget produktionskunnande och redan 1989 var han där första gången för första besöket för produktionssupport. Bosse Bäckström, Hägglunds man i Hongkong, lärde honom grunderna för den kinesiska kulturen. Kortfattat, man ska vara naturlig, visa intresse och respekt. Man ska vara ödmjuk men samtidigt tuff. Men vi hörde ju Lars-Erik här att det var lite för tuff kanske i början. Men så där enkelt är det ju. Men det tar tid. Enligt bekräftade källor tränade Kjell-Åke att äta med pinnar genom att plocka upp tändstickor på hotellrummet innan en viktig middag. Det gick väl så där. Någon dumpling som flög iväg över bordet har jag hört. Desto bättre gick det med etableringen av kontoret med egen Hägglundsanställd personal, givetvis kineser, för support av produktionen, kvalitetskontroll och även installation av kranarna på varven. Kjell-Åke var bosatt i Kina fram till 2011 och var bland annat med i projekteringen av en ny fabrik som påbörjades redan för år 2000 och blev realiserad 2009. Då avslutar vi Kina-avsnittet med lite musik här, Kinesiska muren med Evert Taube.
Det var Qi Huang Ti, kung av Xin, som lät bygga den kinesiska muren och bränna alla böcker i Kina. Detta hände på Hannibals tid innan Jesus var född. Det var kungen av Xin, Qi Huang Ti, kring alla kungariken han besegrat, lät han bygga den kinesiska muren. Muren blev 2000 kilometer lång, 6 kungariken blev ett. Det var Qi Huang Ti, kung av Xin, som blev orsak till kinesiska hostan, den svåra brandrökshostan i Kina. Hostan spreds från miljoner bål där Kinas böcker brann. Kungen av Xin, Qi Huang Ti, som lät bränna gula kejsardömens böcker och Shang Tsao Konfucius och Lao Tse's böcker. Kinas historia ska börja med mig, präntade Qi Huang Ti. Det var 3000 års kinesisk pränt som Qi Huang Ti lät bränna på både för att historien skulle börja med honom. Var och en som gömt någon bok blev märkt med glödgat järn. Den som blivit märkt med glödgat järn blev sänd till den kinesiska muren, fick bära stenar och mura stenar på muren. Var och en som gömt undan en skrift blev slav på Qi Huang Tis mur. Det var kungen av Xin, Qi Huang Ti, som drev ut sin egen moder ur Kina. Han tyckte att hon var för lätt på foten. Domen stred mot kanonisk rätt. Detta var oerhört. Tänkas att Qi Huang av Xin ville stryka ut ur minnet allt förgånget för att därmed döda minnet av sin moder. För att dräpa en enda messias lät ju Herodes döda alla judebarn. Eller skall man tro om Qi Huang Ti att det för evigt liv han önskade i Kina och brände skrifterna för att besvärja tiden och sände bort sin mor för att själv bli början och byggde muren för att utestänga döden med trolleri, för det finns inget slut på muren. Gick allting ut på att stänga in och därmed stänga ut. Över liv och död i tid och rum ville Qi Huang Ti måhända regera. Hans palats hade lika många salar som året har dagar för Kinas folk blev detta en dyr symbol. Borges har sagt i en märklig skrift att skuggan av kinesiska muren är skuggan av en härskare som ville låna ut sitt rikes hävder ur historien, stryka 30 sekels odling bort från jorden, bygga upp en mur omkring sig själv mot döden, med palatsets storvarvsrum betvinga tiden, och att den idén må ändå vara estetisk, en skönhetssyn av motsättning emellan att bränna upp och utplåna från jorden en världskultur, att låta den försvinna som rök och fjun finaska i monsunen, och istället bygga upp en mur kring intet, och innanför den muren göra något som heter Qi Huang Ti, kung av sin Qi Huang Ti, kung av sin Qi Huang Ti, kung av sin Qi Huang Ti, kung Qi.
Nu kommer vi att fokusera på lokaltillverkning och partners. Hasse Westman var involverad i de flesta nya etableringarna av partners under 80- och 90-talet. Och med hans bakgrund från montage och provning av kranar i Övik var det en erfarenhet som var nödvändig för att få god kvalitet på leveranserna. Innan Hasse tar vid vill jag nämna lite mer om första partnersamarbetet med JSV, Japan Steelworks, som skrevs redan 1966 och var ett licensavtal. Det vill säga JSV hade säljansvaret och tog ordrarna. Hägglunds fick betalt för komponenter, ritningar och även en royalty på 5%. För att ytterligare stärka marknadsföringen startades ett gemensamt marknadskontor, JMT, Joint Marketing Team, redan 1968. JSV började produktionen i sina befintliga verkstäder i Hiroshima och byggde dessutom en kopia av kranverkstaden i Övik. Redan i slutet av 70-talet i staden Kashima. När volymerna ökade rejält i början av 80-talet och med många nyutvecklade krantyper, till exempel L2-an, så kallade smalkranen, gripskopekran och så vidare, beslutades att starta ett supportkontor hos JSV för att supporta produktionen och vara länk för tekniska frågor. Tore Jonsson fick det uppdraget september 81 och tanken var att stanna ett år, men det blev två. Tore fick faktiskt frågan av Lars-Erik Lindholm, som ni hörde tidigare i programmet, och som då var ansvarig för licensavdelningen. I slutet av 90-talet ökade konkurrensen från andra länder och Japans varvsindustri fokuserade på standard bulkfartyg där det redan fanns etablerade japanska tillverkare av kranar som dessutom var starkt knutna till varven. Vi hade inte en chans att konkurrera och bryta denna lojalitet, varför licensavtalet med JSV avslutades i mitten av 90-talet. Efter JSV och Sovjetunionen i mitten av 60-talet etablerades en mängd partners i många länder. Hasse kommer att beröra de flesta av dem.
Ja, jag har haft förmånen att besöka de flesta platser runt om i världen där vi tillverkat fartygskranar. Bland annat Jessup i Calcutta, Indien, Novi Pazar och Varna Shipyard i Bulgarien, 3 maj i Rijeka, Kroatien, Dongwu och Huchang i Korea, Lützow i Kina, Remontova i Gdansk, Polen, Fabrika San Carlos i Cadiz, Spanien och Parkano i Finland. Min uppgift har då varit att utbilda personal i montering och provning av de första kranarna samt att göra uppföljningar med jämna mellanrum. På samtliga ställen har personalen varit mycket angelägen och att lära sig och sedan skött sina arbetsuppgifter på ett bra sätt och med gott resultat. Nu ska jag berätta lite ur minnet från några av mina besök på olika platser runt om i världen i samband med utbildning och uppstart av krantillverkningen. Jag ska börja med att berätta om min första resa till Jessup som ligger i Calcutta, Indien. I februari 1981 åkte Tor Jonsson och jag iväg till Indien för att utbilda personal vid tillverkning av den första Indien tillverkade Hägglundskranen av typen DS-1218. Själva resan blev ett äventyr. Vi skulle flyga via Frankfurt till Bombay och sen med inrikesflyg Bombay-Calcutta, som då gick en gång per dag på kvällen alltså. Och när vi gick ombord på planet en 747 från Air India i Frankfurt visade sig att det var något tekniskt fel på planet. Det reparerades ute på plattan och vi kom slutligen iväg sent på natten. Planet som skulle gå direkt till Bombay mellanlandade först i Delhi innan det flög vidare till Bombay, vilket gjorde att vi missade inrikesplanet till Calcutta. På grund av denna oplanerade försening hade vi inget hotellrum i Bombay. På flygplatsen erbjöd sig några personer att ordna rum så det löste sig, men med en dags försening. Flyget till Calcutta gick bara kvällstid. Vi spenderade tiden i Bombay med att åka omkring i taxi och vi fick bland annat se en ung tjej som gick och tiggde med ett dött barn på armen. Det var fruktansvärt. Montering av kranarna utfördes i en mörk lokal där urinstanken var förfärlig från öppna pissränder som rann förbi in i lokalen. Och när det regnade häftigt rann vatten in på golvet. Men trots denna dåliga arbetsmiljö gjorde personalen ett fantastiskt bra jobb. Provning av kranen gjordes med pompa och ståt. Ett stort uppbåd av inbjudna gäster och journalister var närvarande, samt indisk tv som filmade provlyftet. Enligt tradition så knäcktes även en kokosnöt mot kranhuset. Vi blev även hembjudna på middag till Mr. Gors som var ansvarig för försäljning och marknad. Där fick vi se hur könsfrågor behandlades. Frun och hans båda flickor fick inte sitta i samma rum som vi män. Vi hann även med ett besök på en kvällsmarknad inne i Calcutta. Där fick vi beskåda mycket slum. Som kuriosa kan jag nämna att jag firade min 40-årsdag i Calcutta och blev då uppvaktad med blommor på hotellrummet av Tore. Och nu ska jag bjuda på indisk musik. Det blir Calcutta med Dr. Bombay.
Thank you.
Ja, nästa plats som jag ska beröra är Novi Pazar i Bulgarien. Det var den första platsen i Bulgarien där vi hade produktion av däckskranar som startade 1984 och där jag var behjälplig vid montering och provning. Novi Pazar ligger cirka 6 mil inåt landet från Varna. Jag flög till Sofia reguljärt och sen med ett ryskbyggt jetplan till Varna. Blev sedan hämtad på Varna Airport i en skraltig skåpbil med träsäten efter långsidorna. Upp till Novi Pazar efter dåliga vägar. På Sofia Airport patrullerade KP:s beväpnade vakter in i ankomst- och avgångshallen. Kranproduktionen påbörjades alltså medan Bulgarien fortfarande tillhörde Sovjetunionen. Och eftersom att ingen av arbetarna kunde engelska så fick jag en ung tjej som tolk. Under lite mer privata samtal framkom att hon lyssnade på Radio Free Europe och fick därigenom lite information från väst. Hon sa i förtroende till mig att om du kan ta mig ut från Bulgarien i en resväska ska jag aldrig återvända. Efter något år flyttade tillverkningen till Varna Shipyard. Jag åkte även då i början med det ryskbyggda planet till Varna. Och om jag inte missminner mig så hade jag just kommit hem från den tredje eller fjärde resan när detta plan störtade. Därefter åkte jag med bil mellan Sofia och Varna. På Varna Shipyard arbetade många asiater. Det fanns gott om lösspringande hundar inne på varvsområdet och det påstods att många hundar hamnade på matbordet hos dessa gästarbetare. Och nu tar vi oss till 3 maj Rijeka, Jugoslavien, som numera är Kroatien. Där var det bra arbetsmiljö och god kvalitet på krantillverkningen. Men under de första åren då drack man vin på kontoret. Tito dog vet om mina besök på varvet. Vår representant i Kroatien, han heter Boro Martinovic och var en stor profil. Och nu förflyttar vi oss vidare till Lyzhou i Nanjing, Kina. Vid de första resorna till Kina måste jag resa via Hongkong för att få visa in i Kina. Sedan kunde man åka direkt till Beijing. Och det var en upplevelse att komma till Kina första gången. Vid de första besöken skedde genomgångarna med personalen i deras företagshotell som var väldigt slitet och smutsigt med trasiga möbler. Maskering av hydraulslangarna gjordes med tidningspapper. Under ett av mina första besök upptäckte jag att räcken, stegar och plattformar låg i en stor hög på golvet inne i svetshallen och var av undermålig kvalitet. Detta åtgärdades senare när jag fick tala med verkstadschefen på plats, men med 25-tal åskådare. Nu ska jag avsluta med lite minne från resor till Dongwu och Hochang i Korea, där vi tillverkade servicekranar. Dessa tillverkningsställen kännetecknas av god ordning i verkstäderna. Bra arbetsmiljö, rent och snyggt och kvaliteten på kranarna höll hög klass. Vid ett av mina besök reste jag tillsammans med min chef Kjell-Erik Sälgen då det vid hemresan kom en tyfon som svepte fram efter kusten med kraftig vind och skyfall. Ingen servering kunde ske på inrikesflyget till Seoul. Vi såg från luften stora översvämningar i närheten av Seoul. Sen när man åkte ut till Dongwu från flygplatsen passerade man bilfabriken Hyundai som är en imponerande anläggning. Det finns ju 2 stora bilfabriker i Korea, Hyundai och Daewoo, och där stora samhällen har byggts upp.
Ja, som ni har hört ifrån Hasses upplevelser så var uppstart av kranproduktionen en verklig utmaning. Varv- och fartygsbyggande var en början till industrialisering av länder som ville utvecklas. Det skapade många arbetstillfällen och genererade export som gav pengar till landet. Jag tänker då på länder som Bulgarien, Jugoslavien, Indien, men även Kina. Hasse avslutade med Korea, varför koreanska superhitten Gangnam Style passar bra. Style. Åren efter Hägglunds eran fram till idag. Incentive, som var det bolag som bildades för att samla ihop de bolag inom gamla ASEA som inte passade in i det nybildade ABB. Däribland Orrefors, Hasselblad med flera och även Hägglundsbolagen. De flesta bolag såldes, men man köpte ett, förutom Gambro som är en särskild historia. Och det var MacGregor Navire. Med utrustning för marin lasthantering, lastluckor och roroutrustning. Till exempel ramper för roll-on-roll-off-fartyg. Och detta samordnades med Hägglunds Marin och Offshore och MacGregor bildades. Detta var i slutet av 1993. De kommande åren var turbulenta och många kulturkrockar i flera länder när Hägglunds och Navires kontor skulle slås ihop. För att uppnå synergier, som det så fint heter. Marknaden och varven flyttade längre och längre från Sverige och försköts allt mer till Asien. Varför behovet av kranar för den så kallade hemmamarknaden minskade steg för steg. För att öka konkurrenskraften och minska kostnaderna, framförallt fraktkostnader, flyttades produktionen av kranarmar och fundament till Remontova i Polen. För den europeiska marknaden i mitten av 90-talet. Elmontage och detaljmontage övertogs i Övik av lokala företag med liknande produkter i sitt sortiment. Eftersom vår egen volym var för liten för att vara rationell. Produktionen i Övik upphörde helt 2004. 2006 såldes B-hallen till Hägglunds Vikel. Ytor för utvecklingsprovning och utomhusprovning av färdiga prototypkranar behölls. Mycket viktigt att testa nya moduler och system i full skala. Särskilt viktigt med tester av nyutvecklade elektroniska styr- och säkerhetssystem. Många av er har säkert sett kranar stående på testplattan vid gaven av B-hallen. Många rationaliseringsprojekt passerade revy. För att nämna några, PIP, Profit Improvement Program, år 2001. Eller FFF, Fit for Future, syfte att göra företaget attraktivt för försäljning. Resultatet blev att Kone Cargotech köpte MacGregor och Cargotech bildades som är nuvarande ägare till kranarna. Ny turbulent tid med de organisationer och förändringar och att samordna aktiviteterna inom Cargotech som också ägde Hiab och Kalmar, gamla Kalmar Truck. Nya produkter som är oerhört viktigt för att vara ett världsledande företag såg dagens ljus med jämna mellanrum. Jag vill nämna några, till exempel nya generationen elkranar med VFD, Variable Frequency Drive, eller frekvensstyrning, och en helt annan teknik än ASEAs gamla elkranar. Prototyp togs fram 2003 och testades i två år. Såldes till kund som var intresserad av ny teknik och installerades på befintligt fartyg som även hade Hägglunds hydraulkranar. Fördelen med denna nya typ av elkran är att den är miljövänlig, ingen olja, energisnål, tyst, extremt bra positioneringsförmåga med mera. Fram till idag är upp till 600 kranar sålda. En annan produkt är tyngdlyftskranar, så kallade heavy liftkranar, med upp till 500 tons lyftkapacitet och togs fram 2005-2006. Tidigare största kranen hade 90 tons lyftkapacitet. Flera konkurrenter hade redan kranar inom detta segment. Men vi anammade gamla Hägglunds slogan, kan de så kan vi. Och vi lyckades slå oss in, som tidigare nämnts i programmet. Framgången byggde på att vi hade 3D-CAD med vars hjälp vi kunde presentera övertygande celldokumentation samt få korrekta ritningsunderlag, använde så många moduler som möjligt från befintligt produktprogram. Första tillverkningen gjordes i Kina hos Lützo med massiv support från konstruktions- och produktionsavdelningarna i Övik. Innan vi lyssnar på musik så vill jag påminna er om några viktiga historiska händelser som råkar sammanfalla. Gagarin blev den första människan i rymden 1961 och samma år såg den första Hägglundskranen dagens ljus. En fråga till er lyssnare. Vilken av dessa händelser har betytt mest för mänskligheten? Fundera på det medan vi lyssnar på Gagarin's Point of View med Esbjörn Svenssons trio. Marknaden för fartygsbyggande och därtill hörande kranar kännetecknas av stora variationer i volym och variationer i fartygstyper med olika stort behov av kranar. Genom åren har det sällan eller aldrig varit en stabil volym från ett år till ett annat. Jag kan inte undvika att nämna den superboom som inträffade i marknaden 2007-2008 för leveranser de kommande åren. En hint om boomens storlek var budgeten för 2007 som låg på en orderingång på 75 miljoner euro. Men utfallet blev 617 miljoner euro, nästan 10 gånger så mycket, och det vill säga drygt 5 miljarder svenska kronor. Toppåret levererades mer än 1000 kranar. Det var en stor utmaning med mycket jobb att hitta tillverkningskapacitet Vår största partner Lützo i Kina byggde ny fabrik. Och flera partners i Kina och Korea startades också upp. Det gäller att ordna med försörjning av komponenter med införande av flera leverantörer av samma komponenter samt moduler. Till exempel vinschar, pumpenheter och vändkranslager, det stora lager som kranen står på. Som exempel gick vi från 1 till 6 leverantörer. Och dessutom skulle kvaliteten och leveranssäkerheten säkerställas. Några av nycklarna till framgången var partnerkonceptet och modularisering med samma byggstenar i flertalet krantyper. Varvskapaciteten byggdes också ut, men många redare kände sig tvingade att beställa fartyg i panik för att få boka någon kapacitet på varven. Priserna steg på fartygen och detsamma gällde givetvis även för kranarna. Efterfrågan blev mycket större än tillgången. Helt fantastiskt att marginalerna och vinsten ökade rejält samtidigt som även marknadsandelarna ökade till över 50%. Konjunkturcyklerna har varit korta de sista 10 åren. Efter superboomen 2007-2008 så gick det ner de kommande 2 åren. Det kom en liten miniboom 2010-11 och sen gick det ner igen 2012-13. Idag, 2016, är det väldigt låg volym. Som endast 300 fartyg beställda, som är en fjärdedel av normalt medelvärde över flera konjunkturcykler. Konjunkturcykler till trots utvecklas ständigt nya kranar. Det senaste tillskottet är en ny generation offshore-kranar. Några av er har säkert sett kranen med fackverksarm som testas på provplattan vid B-hallen. Parallellt utvecklas elektroniska styrsystem och funktioner för att underlätta lasthantering. Inom en snar framtid kommer även autonoma kranar typ Google. Men det är framtid och inte historia som detta program fokuserat på. Många av er lyssnare har säkert hört att personalneddragningar kommer att göras på MacGregor i Övik under slutet av 2016. Beroende på den låga volymen och orderingången för tillfället. Vi får dock inte glömma att MacGregor i Övik är världsledande med det bredaste produktprogrammet, med teknik i framkant av utvecklingen och med den största marknadsandelen. Kom även ihåg att konkurrenterna, de har det ännu tuffare. Då vill jag avsluta och tacka er som har lyssnat, och jag vill avsluta med en passande låt, Simply the Best med Tina Turner. You come to me.
Nu följer Nu minns gubben av Stig-Åke Stålnacke. Uppläsare är hans dotter Kristina.
Hembygdens skärvor. Riktmärket, pilen som angav hemortskänslan. I Malmö var det Kockumskranen. I Örnsköldsvik den stiliga hoppbacken. Den där åtskilliga unga män från idrottsföreningen med käcka namnet Friska Viljor med dödsförakt kastade sig ut för hopptornet. En hette Uno Hök. Men mitt riktmärke blir åsynen av den storslagna, ja faktiskt gigantiska, storhärsan. Denna arkitektoniska, sällsamma byggnad reser sig som ett jätteskelett och jag tänker på det jordens arbetare som utfört sina gärningar på imponerande höjder. Storhärsan blev ett älskat och ofta förekommande motiv för ortens konstnärer, som till exempel Erkner, Viberg och Forsman. Det sägs att man förstår sin samtid bättre om man känner sin forntid, sitt ursprung. Det gångna ligger som lager på lager i våra minnens arkiv. Jag kan erfara en stark känsla av tillhörighet när jag hör berättas om gångna tiders slit och glädjestunder. Och jag kan storökt och imponerat titta på de gamla redskapen, nötta av handens kärleksfulla slitage. Och jag ser sanningen och verkligheten i det gamla ordspråket, nöden är uppfinningarnas moder. Denna text hämtar sin näring ur besöken på de vackra minnenas hus och mark, hembygdsgårdarna runt om i vårt land. Jag har besökt flera, men min hembygdsgård i Överhörnäs där storhärsan finns blev utgångspunkt för min resa i den lokala historien. Men känslan som hembygdsgården ger kan vi finna överallt där det finns folk som varit kloka nog att samla upp och bygga upp dessa minnenas hus. Hembygdsgården blev det förgångnas hemvist och tummelplats. Handens redskap har samlats. Handens redskap, det verktyg som gjorde den oftast tunga, slitsamma vardagen något lättare, till och med vackrare. På Hampnäs, så ofantligt vackra folkhögskola, hade någon klok nog samlat upp de inredningar som fanns i torparhem kring Västerhus och Skällevad med omnejd. Där fanns köksspisen i järn. Det lilla barnets stol som arrangerats fiffigt med sittbrunnen fäst vid ett rep i taket. Och så gammal är jag att jag minns en del av det gamla redskapen. Jo, sannoliken, nöden är uppfinningarnas moder. Ovan järnspisen av märket Halstahammar gick en lina där man hängde blöta kalsonger och dyngsura sockar. Separatorn som skilde grädde från skummjölken står på en pall vid dörren. Och på hembygdsgården finns allt samlat till beskådande. Bara för att du och jag i tankarna ska få flytta oss tillbaka till de tider som svunnit men lämnat primitiva rester efter sig. Men min hembygdsförening sysslar inte bara med att samla på sig och visa upp de döda benens rester. Man vill skapa en dynamisk träffpunkt med skilda arrangemang. Sålunda ser jag anordnande av friluftsgudstjänster, midsommarfirande, spelmansstämmor, uppvisning av folkdans och annat som hör vår kultur till. Bygdespel och folklig teater förekommer inte sällan i hembygdsföreningarnas regi. Förträffligheterna kan staplas på varann, i vart fall sommartid. Och så länge villiga händer finns att tillgå som håller i trådarna. Jag har i detta tecknat några konturer av hur jag upplevt en hembygdsförening, Skällevads hembygdsförening, en levande sådan som drivs av uppsjöar av kärlekar. Så häromdagen. I brevlådan, bland postorderkataloger, tvärskärtar, räkningar från Kreti och Pleti. Bland detta kom ett stort vykort. På ena sidan en bild av Skällevads hembygdsgård. Och trots att det var en evighet sedan jag besökte den så känner jag igen den så väl. En minnets ömhet tänds i mig. Hembygdsgården där på andra sidan älven. Det stora stolta huset dit vi togs som skolelever på trista lektioner. Säga vad man vill, men inte hade skolan något bra grepp om hembygdsundervisningen på den tiden. På vykortet lyser storharsan med sin imponerande storhet. Jag tittar på kortet och ser en liten bild med en scen. Älven bakom med sin blånad och jag anar platsen för Skällevads ångbryggeri där jag jobbat. Och kanske ser jag också konturen av Hampnäs folkhögskola. Så hälsningen på kortets baksida. Det var mina kamrater på hemvändarträffen i sommar som hade den alldeles charmerande vänligheten att skicka mig ett hej. Jag blir varm när jag läser namnen på korten. Kortet. Jag ser deras numera darrande namnteckningar. Torsten Nordin, den vackre pojken som var så blond som jag aldrig sett någon annan likna. Han var så mild, så god. Jag minns att jag beundrade honom och önskade att jag varit lika stor som min bror så att jag hade fått umgås med Torsten. Sak samma med Jan Byström, elektrikerns svarthårige pojke. Jan och Torsten, black and white. Stora grannpojkar i mitt liv. Olle Westin, den entusiastiske. Ullkardar Westins pojk. Då en gång var han för vuxen för mig. Men nu en vän i minnet av en by som bor i oss. Som Gunnar Eklöf skrev, detta land bor i mig. Och så Anders Nordin, fröhandlarens pojke, som blev kamrer och en riktig myckling entusiast. Arne Östberg, också han en vän. Trulig, ömsint, klok och lågmäld. Alla namnen minns jag inte. Inte nu. Minnet töcknar en aning. Men jag känner ändå omfamningen av dem alla. Och där över alltihop lyser storhärsan. Detta arkitektoniska mästerverk. Detta gripande äreminne över jordens brukare. Kiosken i Myckling. Kiosken, samlingsplatsen i byn. Och det var den lilla plätt på jorden där vi barn och unga tillbringade minst 4 kvällar i veckan. Det var det anspråkslösaste tillhåll i Skällevads socken. Och det var en pytteliten stuga, några kvadratmeter. Det var kiosken. Först var det Nybergs, sen var det Harald Anderssons. Den dyker ibland upp i mitt minne och ibland i min dröm. Kiosken i vår by. Kiosken i min ungdom. Det var den lilla kuren som bågnade av karamelllådor, tidningar, läskedrycker, ibland också cigaretter. Boy, Florida, Chessman och Bill. Och piptobak som kunde heta Ljungman och Hamiltons blandning, Tideman och Karavell. Och cigaretterna som man kunde få köpa styckevis. Harald, kan jag få köpa en tidsfördriv och 2 lösa bill? vanligtvis gick det an. Kredit fick man också handla på, men det var förrädiskt. Förrädiskt därför att det inte så sällan lockade till oförsiktigheter. Och Harald Andersson var en sträng herre. Krediterna fick aldrig bli för stora eller för långlivade. Förutom Haralds lilla stuga med en liten lucka att kika in och ut genom så hade etablissemanget kiosken i Myckling ett stycke cykelställ. Två vita stolar och ett rangligt bord. Det var det hela. Nej, förresten, det fanns en förströelse till, hästskoarrangemanget. Det var ett enkelt spel som jag inte sett någon annanstans. Det som lockade till storslagna tävlingar. Två smärre träpålar hade slagits ner i marken på cirka 5 meters avstånd. Naglad fast vid den ena stolpen skulle man kasta lämpligt antal hästskor mot den andra stolpen. Man kunde då träffa den andra stolpen och kunde man få någon av sina hästskor att lägga sig som en smekning kring stolpen så fick man högsta poäng. Seger och ett jublande rop som låg halleluja nära. Där hade vi Mycklingbor vår ungdom. Där förslet vi våra somrar, vår och höstkvällar. Där smög vi med cigaretter och kikade på flickorna som kom arm i arm. Alltid arm i arm från Hampnäs folkhögskola för att handla en veckotidning eller en chokladstång av märket Center. Så enkelt var det och så storslaget. Trivsamt och underhållande. Jag skulle tro att det inte finns en enda ung mycklingpojke från åren 45 till 60 som inte har sin ungdomsglädje innesluten till just kiosken. Men så enkelt var det. I sanning enkelt och lärorikt. Det var ju vårt, det enkla grabbarnas universitet. Folkbildning i ordets rätta bemärkelse.